Då kör vi igång. Ska önska hjärtligt välkomna till den här intervjun vi har här i Arbetets Monter. Är väldigt glada att ha i Tenegra som ska prata om sin självbiografi. Jag var precis som du. Och det finns väldigt mycket man skulle kunna prata med dig om. En väldigt mångbottnad bok. Och den beskriver en massa saker som var aktuella då, när det här utspelades i din barndom, men väldigt mycket fortfarande idag. Och jag tänkte börja med att fråga hur, jag har nämligen läst att du blev kontaktad av förlaget och frågade dig, ställde frågan, vill du skriva en bok? Och då funderade jag lite på om det verkligen var självklart för dig att göra det, att tacka ja till det.
Ja, jag hade skrivit ett reportage i Svenska Dagbladet i juni 2013 när jag återvände till min högstadieskola i Huskvarna där jag bodde. Och det här reportaget blev väldigt, väldigt uppmärksammat. Det handlade om nazister som härjade på min skola då. Jag konfronterade dem, jag letade upp dem, jag pratade med rektorn. Och jag konfronterade mina gamla demoner som jag hade flytt ifrån i väldigt, väldigt många år. Det blev ett bra reportage, det fick stort genomslag. Och så ringde förlaget, vi hade ett möte och så sa de att vi tycker du ska skriva en bok, precis på samma sätt som du skrev det reportaget. Och det är ju så här att alla vi journalister har ju en hemlig dröm, fast vi kanske inte vill erkänna det, att vi ska bli författare. Och här fanns ju chansen, kontrakt, jag hade inga ursäkter, så självklart skrev jag på. Sen gjorde jag ingenting på över ett år. Så självklart, nej. Men samtidigt kände jag att nu måste jag göra det här. Jag har en deadline, det ska fram. Och det är ju reportern i mig liksom.
Och jag kanske borde ha sagt, alla kanske inte har läst boken, men den handlar ju då om din barndom i Bosnien och när kriget bröt ut i forna Jugoslavien hette det faktiskt då. Och flykten till Sverige och ditt liv sen här i Sverige. Och när man läser den så blir det blir väldigt uppenbart att du har behövt grotta i en massa minnen. Behövt prata med en massa människor. Hur tänkte du när du gav dig in i det? För att jag tänker att det måste också varit väldigt plågsamt att, ja, att minnas och att återuppleva.
Ja, det var vissa saker var väldigt plågsamma. Jag stängde in mig själv 9 timmar varje dag i ett hus och träffade ingen. Jag hade exakta tider när jag skulle äta, när jag skulle fika. Och jag fick inte gå in på internet. Jag fick inte kolla Facebook. Och jag tog fram gamla bilder. Jag pratade med mina föräldrar. Jag pratade med grannar och släktingar. Fick fram fragment, minnen som jag sen liksom dissekerade. Och ju mer jag grottade desto mer kom jag ihåg. Bilder kom fram, dofter. Det är helt fantastiskt hur vi människor fungerar och hur vårt minne fungerar. Sånt som man tror att man har förträngt för länge sedan. Så kommer det ett litet minne och så öppnas det som en dörr och så öppnas det 5 till. Helt plötsligt kommer man ihåg en massa saker. Och vissa saker som jag kom ihåg, de var ganska jobbiga, såklart. För jag har ju varit med om något fruktansvärt. Det blev svårare när jag skulle skriva det. För då skulle det liksom på pränt. Då ska det ner på papper och bli något på riktigt. För så länge det finns bara i mitt huvud så är det inte så farligt. Vissa saker hade jag fysiskt svårt att skriva ner. Det var som att det var en spärr och jag liksom, mina händer ville inte. Jag ville inte beskriva den här scenen när jag tvingade min mamma att klä upp sig för ett föräldramöte. Så något som jag skäms något så oerhört över idag. Men det måste med för att det ska bli en helhet. Och där hade jag en jättefördel av att vara journalist. För som journalist kan jag gå in i alla situationer och jag kan ställa alla frågor och jag vet vad som behövs för att det ska bli en helhet och för att det ska bli en bra text. Och då ska det bara fram.
Och just det där partiet som du nämner tyckte jag var, det var väldigt rörande. Du beskriver det, och mamma lyder under tystnad och följer med på föräldramötet. Och där smälter hon in till din stora glädje förmodligen. Men sen på vägen hem så säger hon till dig att man ska aldrig skämmas för sina föräldrar. Och många tonåringar, många barn har en period när de gör det. Men när man läser din bok så förstår man att här handlar det om lite andra saker än att man bara tycker det är jobbigt och pinsamt med en mamma. Vad var det med mamma som gjorde att det blev jobbigt för dig?
Jag var en odräglig tonåring, så som tonåringar ofta är. Förbannad och sur och hade massa känslor och ville passa in och ville vara som alla andra. Men jag var ju inte som alla andra. Jag hade fula kläder och mina föräldrar hade ännu fulare kläder. Gick runt i mjukisbyxor och fula jackor som de hade köpt på second hand. Och var hopplösa och kunde inte svenska och hade inget jobb. Och vi åkte aldrig någonstans, vi gjorde aldrig något kul. Mamma och pappa gick och letade halva priset grejer på, liksom på lokalbutiken. Och jag tyckte det var jättejobbigt för alla mina kompisar, de som bodde i villakvarteren, de åkte ut i Sälen till vintern och de åkte till Mallis på sommaren. Jag ville ju ha det likadant. Så det finns ju ett klassperspektiv i det här också. Sen ska man också komma ihåg att vi levde ju ett jättebra liv i Bosnien. Mina föräldrar, de var akademiker och vi hade det jättebra. De hade hög status i det samhället och de var någon. Och så plötsligt kom vi till Sverige och de var ingen.
Ja, och identitet tänker jag såklart. Och vad det gör med en själv när man lämnar ett sammanhang där man är någon. Man har en position i samhället. Man känner till hur man ska bete sig, hur man ska prata. Pratar om språket också, att när du kom så kunde du 3-4 ord bara. Och du kommer också in på det här mellanförskapet, att inte riktigt höra hemma någonstans, som du kände så. Känner du av det fortfarande idag?
Jag tror att väldigt många personer som lever med flera kulturer, antingen att de är födda i ett annat land eller har rötter i ett annat land, upplever det där mellanförskapet, att man inte riktigt hör till någonstans. För det var ju så i Bosnien när vi åkte och hälsade på somrarna och hälsade på släkten. Jag hängde inte med i jargongen, jag hängde inte med i skämten. Jag visste inte hur samhället funkar. Mitt språk liksom hade stannat på en 11-åringsnivå. För det var ju så länge jag gick i skolan där. Så jag var i Bosnien var jag för svensk. Men i Sverige var jag inte svensk alls. Och det var jättesvårt att balansera och försöka liksom hitta sig själv i det här. Men sen är det klart, man mognar och man bottnar och man hittar sin trygghet. Idag så känner jag att jag är svensk med bosniska rötter. Det är ju det här som är mitt land, det är det här sammanhanget jag kan, det är här jag vet hur systemet fungerar. Jag skulle inte kunna leva i Bosnien idag för att jag kan ingenting där.
Jag tänker också att förutom identitet som jag nämnt och det här med att skapa sig ett nytt liv, det hänger också ihop med mod som jag ser som ett övergripande tema i hela boken på olika sätt. Du beskriver bland annat fasansfulla scener från kriget och hur dina föräldrar tänkte, hur de agerade. Är det någonting som har påverkat dig, alltså när du har sett dina föräldrar, hur de gjorde? De var säkert lika rädda som alla andra, men att faktiskt handla och agera.
Jag har en väldigt handlingskraftig mamma. Hon kan flytta berg. Hon klarar allt, denna kvinna. Hon är som gjord av granit. Det är helt otroligt. Och det är klart att det har påverkat mig. Jag har sett henne, hur hon har kämpat i det här landet och hur hon har mött fördomar. Jag måste bara berätta om det här. Jag skriver om det i boken. liksom det här när du är vuxen människa och du blir klappad på huvudet i princip dagligen av människor som talar om för dig hur saker och ting ska vara, och så gör vi inte i Sverige och så gör vi i Sverige. Jag såg min mamma en gång när hon i en sån här situation, det var en gubbe, hon ledde sin cykel och så ledde hon den på fel sätt eller vad det var, och så var det en man som påpekade här för henne att så gör vi inte i Sverige. Och hon bara liksom vände sig om och så här, jo, vi gör visst så i Sverige. Kolla, jag gjorde det alldeles nyss. Och vi är i Sverige. Så. Jag tyckte det här var liksom så himla fantastiskt att man ska bara göra. Hon har ju också sagt till mig när jag var väldigt frustrerad tonåring och tyckte att men jag kommer ingenstans i det här landet. Alla dörrar är stängda för mig. Vi har inga kontakter. Jag kommer inte lyckas med någonting. Då sa hon det att hade vi bott i vårt hemland, då hade du haft en armé av släktingar som kan hjälpa dig i livet och fixa grejer åt dig. Här är det du och dina 10. Det är så. Det är orättvist och det är för jävligt. Men det är bara gilla läget. Och från den dagen så var det så. Allting som man har behövt göra har man gjort själv. Och jag tänker på det ibland när saker är jobbiga och när det känns hopplöst att jo, men det går. Det mesta går. Man klarar det mesta som människa faktiskt.
Och det blir en fantastisk övergång till bokens titel. Kan du berätta om den?
Jag funderade jättelänge på vad jag skulle kalla den här boken. Men när jag skrev om en episod precis i slutet av boken. Jag är ju reporter på Svenska Dagbladet med fokus på migration och integrationsfrågor. Och i mitt arbete så träffar jag flyktingar och besöker flyktingförläggningar. I höstas så var jag på en flyktingförläggning i Farsta. Då såg vi många bränder, många attentat mot flyktingboenden. Och jag skulle dit för att fråga de människorna om de vet om det och hur det känns för dem. Liksom, vad har de för tankar inför det här? Och det är klart att de vet om det. Man vet det mesta när man bor på flyktingförläggning. Det enda man gör det är att prata om saker och ting som händer. Och så var det en kille som sa att han har fått uppehållstillstånd och han väntar på kommunplacering och han vill bara leva ett vanligt liv. Han vill ha familj, han vill ha jobb, han vill bara gå vidare. Och jag tänkte det att det kommer bli svårt för den här killen. Det kommer ta lång tid, etableringstiden i Sverige ligger på 7 år idag. Han kommer möta många motgångar. Men det kommer att gå bra för han vill och han är jätteambitiös. Och så skulle jag säga hej då och så tog jag honom i handen och så bara hörde jag mig själv säga jag var precis som du. Och det hände liksom någonting i mig där på något sätt. Och det blev ju också titeln. Ja.
Jag tänkte backa till det här som du pratade om precis i början. Att konfrontera sina demoner. Det har du gjort i och med den här boken och den är en väldigt viktig bok tycker jag för att få inblick i ur ett mänskligt perspektiv mer än att se statistik och siffror och de här personliga berättelserna som du kommer med ger kött och blod till alla oss som inte var där och som inte upplevde men som behöver förstå. Men jag tänker på alla andra som också har liknande historier som du själv och din familj. Har du fått reaktioner från andra?
Jag har fått fantastiska reaktioner från människor. Jag har fått bilder på folk i 50-årsåldern som håller uppe boken och skriver till mig att det här är den första boken jag har läst på svenska. Och då känns det helt enormt. Och så frågar de, kan du rekommendera något mer? Och då blir man lite så här, det här var ju häftigt. Jag har fått reaktioner från skolklasser med nyanlända elever. De har tagit upp det på lektioner och pratat om det. Barn som känner igen sig. Men också från infödda svenskar som känner igen sig i andra saker. Utanförskap och det här med att man inte riktigt hittar sitt sammanhang. Fattigdom, mobbning. Men även jag fick, det var någon tjej som sa till mig, för jag skriver i ett parti i boken att jag hade samlat på servetter. Och det gjorde man här också på 90-talet. Man samlade servetter och bytte med varandra och sånt. Så vi är inte så himla olika, vi människor. Det är lite det som är, vi har olika erfarenheter, men det finns stor igenkänningsfaktor, tror jag.
När vi satt och småpratade här innan mikrofonen gick på, så började vi prata lite om att världen idag på många sätt är minst lika illa som det var på 90-talet. Och kriget som utbröt då i för detta Jugoslavien och alla fruktansvärda saker som hände. I boken så använder du dig av faktiska TT-notiser som finns insprängda lite här och där. Och de blir ett avbrott, ett välbehövligt avbrott. Dels tänkte jag börja med att fråga varför du stoppade in dem.
Det här var faktiskt min redaktörs geniala idé. Att vi behöver berätta var i tiden vi befinner oss så att läsaren ska fatta. Men jag vill samtidigt inte bryta formen, för jag berättar ju som ett barn. Så hur ska vi göra? Och då kom han på den här briljanta idén att vi tar torra, redovisande TT-telegram från den tiden och spränger in dem lite här och där. Och det blev väldigt effektfullt. Man får väldigt bra bild av vad det är som händer, och också att saker och ting går igen. För mycket av det som står i de här TT-telegrammen som var på 90-talet, det ser vi ju idag också med den här så kallade flyktingkrisen.
Ja, jag tänkte att man nästan hade kunnat byta ut årtalet bara, så hade man nästan inte förstått att det här var någonting som skrevs på 90-talet. Och det händer saker hela tiden. Jag läste i morse om att det hade varit någonting som hade hänt på ett flyktingboende i natt, tror jag. Med, man tror det var en bomb. Vad är det som gör att vi inte verkar lära oss av historien? För att Balkankriget, det som hände i Bosnien, vi pratar ofta om det. Det har hänt, nu håller det på att hända igen. Har du någon tanke? Varför kan vi aldrig lära oss?
Ja, minnet är kort, tyvärr. Jag vet inte varför vi aldrig kan lära oss. Det är väl kanske mänskligt att man glömmer bort sånt som är otäckt, och man vill så gärna att världen ska vara god och bra och alla ska vara sams. Men jag vill bara påminna er om 1993, det var året när jag kom till Sverige. Det var samma år som vi hade den här löpsedeln från Expressen, kör ut dem. Kommer ni ihåg det? Det kanske var några av er som var med då. Tänk att ni är dem som ska köras ut. Vi hade Ny demokrati i riksdagen, vars företrädare sa att människor som jag ritualmördade barn. Vi hade fruktansvärda nazistiska och rasistiska våldsdåd, mord, hemska saker som hände. Och sen så ser man bränder och bomber och sånt här mot flyktingförläggningar igen, och så säger man, men gud, vad är det här? Det var inte så länge sedan. Och frågan är, har det någonsin slutat? Sånt här finns ju liksom underliggande. Men det som är den stora skillnaden, det är att idag finns det så många goda krafter som engagerar sig. När jag kom till Sverige det första året så träffade jag inte en enda svensk utöver de myndighetspersoner som jag träffade. Nu görs det ju massa för integration.
Jag tänkte släppa in publiken faktiskt. Om det är någon som har någon fråga, passa på nu. Det är roligt att det är så många som har kommit. En reflektion eller en fråga? Allt är solklart. Kan verkligen rekommendera boken. Den ger väldigt mycket. Tack snälla.
Tack, och ni kan köpa boken och få den signerad om ni vill. Vi har några ex med oss.